Bara bara bara. Språkpodden.
Hej och välkommen till företaget Språkkonsulternas poddradio. Språkpodden som utvecklar och fördjupar. Vi tar upp tankar och frågor om språk och fokuserar på hur språket funkar i praktiken. Det här tredje avsnittet av Språkpodden ska handla om hur du utformar och formulerar projektbeskrivningar så att du får ut det mesta av ditt projekt. Vi ska prata om hur till exempel projektbeskrivningen kan bli det där praktiska verktyget som du verkligen behöver för att både genomföra och utvärdera projektet. Dagens huvudperson heter Peter Hjalmarsson. Han är lite av en främmande fågel i poddstudion, för han är nämligen inte språkkonsult. Han ska istället dela med sig av sina erfarenheter som projektledare. Jag som ställer frågorna heter som vanligt Anki Mattsson. Välkommen Peter.
Tackar.
Du har ju jobbat som projektledare länge och inom olika organisationer. Och jag vet att du har funderat mycket på varför vissa projekt blir mer lyckade än andra. Och jag vet att du också har klurat lite på vad som skulle kunna vara en framgångsfaktor, nämligen språket. Du kan väl berätta lite hur tankarna har gått?
Ett av de största problemen som uppstår i ett projekt är att de som är berörda, och det är inte bara projektdeltagarna utan även de som liksom svävar omkring i utkanten av projektet, de har ofta olika bilder av vad projektet är, vad slutresultatet ska bli och för den delen till och med vad är det egentligen som ska göras under projektet. Och det här beror ofta på att det som kommuniceras ut, det uttrycks inte på ett sådant sätt så att de olika mottagarna kan förstå det och ta till sig. För just på grund av att man har olika bakgrund. Man glömmer väldigt lätt som projektledare att det kan faktiskt behövas olika versioner av vårat det här heliga projektbeskrivningsdokumentet. Man behöver anpassa det här för att kunna kommunicera dels ut i olika kanaler men även beroende på vilken mottagare den är.
Aha, mottagaranpassning. Det är något som vi språkkonsulter ständigt tjatar om, en riktig gammal trotjänare faktiskt. Eller käpphäst, kanske en del skulle kalla det för. Men hur menar du i det här sammanhanget då? Vad handlar det typiskt om för mottagare? Vad är det för versioner och kanaler och vilka problem kan uppstå?
Ja, om vi fokuserar på det här projektbeskrivningsdokumentet som då är det centrala dokumentet för alla som jobbar i ett projekt på något sätt. Så den formella projektbeskrivningen, den tycker jag innebär något slags avtal mellan den som har beställt projektet, sponsorn kallar vi honom, och utföraren som är projektledaren då, som är ansvarig för utförandet. Och där kan det finnas vissa juridiska krav, speciellt när det här, ja, när det är ett annat företag, ett konsultföretag kanske som utför ett uppdrag för en kunds räkning. Då finns det liksom lite legaliteter man behöver hålla på. Men den här versionen av projektbeskrivningen, den är oftast inte så där jättelättsmält för andra målgrupper. Så den kan man oftast lämna bakom sig och ta fram andra versioner. Och en version som då är viktig, det är för styrgruppen. Styrgruppen är ju den som bestämmer över projektet kan man säga. Och de behöver en kort sammanfattning om vad projektet innebär med lite milstolpar och som de sen kan styra efter och kontrollera att man uppnår.
Ja, är det så att varje milstolpe innebär en taklagsfest då?
Ja, det kan man väl kanske säga. Vi brukar faktiskt i de första projekt försöka fira lite grann när vi uppnått en milstolpe på något sätt.
Okej, så då hör man det på att det ploppar i korridorerna. Champagnekorkar, jag förstår.
Mm. Utom om det är IT-projekt då är det ölflaskor.
Okej, ja, ja.
Sen har vi till exempel projektdeltagarna och de finns ju av två typer här. Det finns projektproffsen som jag. Och de kan nog smälta de flesta projektdokument för vi har sett det mesta. Men ofta så har man ju projektamatörerna kallar jag som deltar i projekten. De som inte har varit med i projektarbete tidigare. Och de behöver ju få i sig hela projektbeskrivningen men knappast i den här formen som den formella formen. Utan de behöver någonting som lite mer lättbegriplig text kanske och anpassat för deras terminologi och så vidare. De skulle till exempel aldrig förstå ett favoritord för oss i projektet leverabel. Det skulle aldrig de begripa vad det är för någonting.
Nej, precis. Och då undrar amatören på den här sidan bordet då, vad är en leverabel?
Ja, du är väl kanske ett bra exempel på en sån här projektamatör, Anki, tror jag.
Antagligen.
Ja, och en leverabel kan man väl säga, det är någonting som kommer ut ur en aktivitet. Ett projekt består av en massa aktiviteter som man genomför och resultatet av de här aktiviteterna, det är en leverabel. Någonting som vi lämnar över till kunden i slutet. Sen så behöver vi tänka på att skicka vidare lite information till de som faktiskt ska ta emot resultatet av projektet. De behöver ju också någon form av projektbeskrivning. Men de är ju kanske inte så intresserade av vad som händer under resans gång. Men de är ju väldigt intresserade av det som kommer ut ur projektet. En massa tekniska detaljer och sånt där. De behöver veta precis i vilket format de här kommer. Så att de kan vara redo att ta emot det när projektet är över.
Mm. Ja, finns det fler? Jag tycker att det är rätt många redan.
Ja, det här var väl de som är direkt involverade i projektet. Men sen finns det ett antal grupper som svävar omkring i projektets utkanter. Vi brukar kalla dem här för resurstilldelare, påverkare och sponsorer. Och det kan vara de som ser till att vi får resurser till projektet i form av personal. Det kan vara linjechefer som säger att du Kalle ska jobba i det här projektet 20 timmar nästa vecka. En sponsor som sitter på pengarna som vi faktiskt behöver till det här projektet. Och sen har vi de här informella påverkarna, de här som går omkring och pratar på fikaraster, bra eller dåligt om projektet. De här behöver vi få information och den här informationen är viktigt att vi håller positiv förstås. Vi behöver inte gå in på alla tråkiga och trista tekniska detaljer, men däremot fokusera på alla positiva effekter av projektet.
Ja. Vilken grupp är viktigast när det gäller att anpassa kommunikationen? Var kan det gå mest fel, så att säga? Inte fattar.
Ja, men alla grupper är väl viktiga. men så är det väl på något sätt.
Diplomaten.
Ja, men jag skulle nog säga att det allra viktigaste, det är de här amatörprojektdeltagarna, om vi säger så. Om inte de vet exakt vad det är som ska göras i projektet och när det ska göras, då har man garanterat ett havererat projekt. Och det viktigaste där för att få dem att förstå, det är väl kanske att man rensar ut all jargong och förklarar de termer som ändå måste vara kvar.
Ja, så olika mottagare behöver olika versioner av texten och de tar till sig informationen olika via olika kanaler. Har du exempel på ord som kan ställa till problem? Vi var ju inne på det här med leverabel som ju kändes väldigt som en term. Finns det fler sådana här ord eller uttryck som du vet brukar krångla till det?
Ja, det finns nog massor. Just termer, det kan man ofta reda ut genom att infoga någon ordlista eller något sånt där i dokumentet. Men det finns andra ord som kan ställa till problem. Det här är ett exempel ifrån en projektbeskrivning. Projektmålet är flera IT-system som utbyter data på ett strukturerat sätt.
Mm-hmm.
Ja, det låter ju bra på många sätt, men i det här fallet är ordet som ställer till lite trassel, det är faktiskt strukturerat. Och strukturerat kan man ju tycka, det låter ju som ett konkret och bra ord. Men faktiskt, det är lite grann av ett nonsensord som inte betyder så mycket. I det här fallet så visste faktiskt beställaren exakt hur den där strukturen skulle se ut på tekniskt sätt. Men de stoppade inte in det i projektbeskrivningen. Och det slutade ju med att leverantören, de tog fram vad de tyckte var en bra struktur på det här. Och så blev det alldeles fel.
Ja, man pratar om olika saker helt enkelt. Eller man tolkar det på olika sätt.
Ja, precis. Mm. Genom att inte vara tillräckligt specifik och konkret så lämnar man utrymme för tolkningar. Och det är aldrig bra.
Mm.
Ett annat sådant här ord som betyder olika saker för många personer är kommunikationsplan. Typiskt kan det stå i ett projekt. Projektet ska under sitt arbete ta fram en kommunikationsplan. Ja, det låter ju jättebra. Men en deltagare från informationsavdelningen i det här projektet, de skulle nog tolka det här som att ja, men slutanvändarna behöver informeras.
Mm.
Jättebra. Men någon från IT-avdelningen som ser det här, för kommunikation för dem, det är ju någonting helt annat. Det är en massa ettor och nollor som åker fram och tillbaka på ett nätverk. Så de tolkar det på ett helt annorlunda sätt. Det finns hur många sådana här ord som helst som betyder olika saker inom olika yrkesgrupper. Och i projekt, något som är karaktäristiskt för projekt är just att man blandar med personer från olika yrkesgrupper eller olika skrån som faktiskt ska försöka jobba tillsammans.
Mm.
Och det här gör att det är extra viktigt att inte bara undvika jargong utan kanske ofta även undvika fackuttryck så långt det går.
Just det, flera olika experter från olika områden med sin expertis ska försöka liksom hitta ett gemensamt språk.
Precis. Mm.
Hade du fler exempel?
Ja, verksamhetsstöd är väl en sån här liten favoritsak som betyder saker och ting för olika saker för olika personer.
Ja, det kan ju betyda olika saker för samma person också faktiskt. För mig som kommer från språk och information och tänker kommunikation jämt, så kan ju ett verksamhetsstöd, så tänker jag nog i första hand på kanske språkliga riktlinjer, för det, för mig så är det ju alltid fråga om ett språkprojekt då. Eller en avdelning som hjälper till med kommunikationen på något sätt, stödjer verksamheten i kommunikationen, så att ja, och för dig betyder det säkert någonting tredje, fjärde, femte
ja,
kanske?
Ja, jag har ju en bakgrund inom IT, så att för mig så skulle det definitivt betyda ett datasystem som ger stöd till någonting. Det kanske kan vara att vi har en ordbehandlare eller att vi har ett e-postsystem eller någonting sånt där. Och en del av problemet här är att jag som projektledare, jag är ju inte alltid expert på ämnet som projektet handlar om. En bra projektledare kan gå in och leda ett projekt om precis vad som helst, skulle jag säga.
Mm.
Men det är också väldigt viktigt att man liksom förstår vad det är de olika intressenterna pratar om.
Ja, abstrakta generella ord kan ställa till det för att de kan betyda olika saker för olika människor eller olika saker för samma människor. Så för att vara på den säkra sidan så är det bättre att använda ett konkretare språk i sin projektbeskrivning, om man vill liksom uppnå målet med projektet. Jag vill gärna förstås fortsätta att prata om själva språket i projektbeskrivningarna, språkkonsult som jag är. Och många av de projektbeskrivningar som jag har sett innehåller gott om formuleringar som vi språkkonsulter kallar för passiva. Till exempel passiva verb, som i det här exemplet då, planer tas fram för att stålbalken ska kunna bearbetas och utformas. Där slutar verben på S och ingen utför dem. Eller substantiverande verb. Kan det låta så här? Planering för bearbetning och utformande av stålbalken. Där är det många ord som slutar på ing och ande. Vad säger du om det, Peter?
Ja, men precis. Och det här är ett beteende som jag ser väldigt ofta och andra projektledare också. Men vi har liksom aldrig haft terminologin här för att kunna sätta namn på det här problemet. Passiva verb. Ja, nej, men det är ju jättebra att veta vad jag ska kalla det här för någonting.
Varsågod.
Tack så mycket. Ett allt för passivt språk då, om vi kallar det för det. Det gör väldigt lätt att projektdeltagarna upplever att projektet liksom bara händer, det gör sig själv. Ingen behöver jobba, ingen behöver göra någonting, utan det bara händer. Och då blir det väldigt svårt för dem att känna sig delaktiga i projektet och ansvariga för det som de faktiskt ska göra.
Mm, jätteintressant att höra dig beskriva effekten. Men hur, om du får tänka till och tycka här, hur undviker man det här då?
Ja, nu använder jag ju min beteckning på det här då, men jag brukar försöka tänka så att jag ska sätta mig inuti den här lilla aktiviteten istället för att se den utifrån. För att om man säger att, i ditt exempel här då, att planering för utformande av stålbalken, det är ju projektledaren som står utanför och tittar på och ser vad som händer. Men om jag istället försöker tänka mig in i den här aktiviteten så skulle jag kunna uttrycka det som till exempel: Kalle planerar hur stålbalken ska utformas. Det blir aktiviteten.
Mm. Eller till och med, Kalle planerar hur han ska utforma stålbalken.
Till och med det, om det nu är Kalle som ska utforma.
Ja, hur
det är
Kalle
inte
planerar hur Lisa ska utforma
så
stålbalken.
Kan det vara.
Så kan det också vara. Mm. Ja, åh, vad kul att få prata lite om passiva verb. Det är en god idé som jag tolkar vårt samtal här, att skriva aktivt och konkret för det gör att projektdeltagarna känner sig delaktiga och medansvariga i projektets framgång. Jag kan inte så mycket om att skriva projektbeskrivningar. Vad skulle du, Peter, säga är de mest avgörande egenskaperna i en riktigt bra och funktionell projektbeskrivning? Kan du räkna upp några saker avslutningsvis?
Ja, alltså förutom de här sakerna som vi i projektledarskrået traditionellt är väldigt duktiga på. Det är sånt som tydligt definierade mål, ha en realistisk tidsplan, hålla kontroll på sin budget. Så är det faktiskt några saker som står ut som har just med språket att göra.
Mm.
Och Det första är väl att vara exakt i sina uttryck, det har vi pratat om tidigare. Man ska inte använda ett luddigt språk, det är väldigt viktigt. Esaias Tegnér tror jag det var som sa redan på 1800-talet, det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Och det har väl aldrig varit mer relevant uttryck än för det här.
Precis, och det var Esaias Tegnér som sa det.
Ja. En annan sak som är viktig är att ha konkret text, konkreta exempel, och de ska vara förankrade i mottagarens vardag. Använd mottagarens språk, hitta situationer där mottagaren brukar befinna sig. Det här får mottagaren att känna sig delaktig, positiv till projektet och ta ansvar för sina bitar och så.
Ja.
Och väl på något sätt relaterat till det är kanske allra viktigaste, målgruppsanpassa kommunikationen. Olika målgrupper, olika kanaler kräver olika sätt att kommunicera på. Och en sak som vi faktiskt inte riktigt har snuddat vid än här, det är att man kan behöva tänka på någon speciell slags begriplighet för de som inte har så lätt att ta till sig olika typer av information. Det är så lätt att man kanske sitter som välutbildad akademiker uppe i sitt ivory tower och skriver texter. Utan att tänka riktigt på bildningsnivå, läsvana och så hos mottagarna.
Ja, läsvana, precis. Det tror jag är jätteviktigt. Men jag tror att man får göra som du brukar göra, liksom tänka sig in i själva aktiviteten.
Mm.
Ett bra tips tycker jag. Mm. Ja, men så här då fattar jag det. En projektbeskrivning som är skrivet med ett tydligt språk, konkreta och relevanta exempel i kombination med en grundlig mottagaranpassning, det är alltså ett ganska bra recept på ett framgångsrikt projekt.
Stämmer jättebra det, Anki.
Tack. Jag tänkte på en sak när vi satt här och pratade. Det känns ju lite som att projekt är något för de riktigt stora organisationerna som har mycket resurser. Liksom. Vi har pratat om resurstilldelare och så. Ja, men som Telia och Migrationsverket och den typen av organisationer med tusentals anställda. Är det så? Vad tänker du?
Nej, det här projekttänkandet kanske inte är någonting för ett företag med 3 anställda. Men i stort sett alla organisationer, stora som små, jobbar med projekt av olika slag. Det är kanske lite olika hur formaliserat det är beroende på organisation. Men de här principerna vi har pratat om, de är alltid lika viktiga. Det är väl inte konstigt så här att jobba på det här viset så kommer projektet som du genomför, det kommer att löpa smidigare. Och du kommer att få lättare att klara projektet på tid och enligt budget. Och vilken projektledare vill inte det?
Och vilken beställare vill inte det, eller hur?
Ja, definitivt.
Ja, jättebra. Det var superintressant, Peter. Tack snälla du för att du kom hit till Språkpodden och gav oss en projektledares perspektiv på språket i projektbeskrivningar. Det var jätteintressant.
Tack Anki, det var jättekul att få komma hit. Och låt mig säga att jag tycker det är jättebra att språkkonsulterna tar tag i det här med språkbehandling för projekthantering. Det är ganska försummat område och det är kul att det är några som har börjat fokusera på det.
Mm, det blir roligare och roligare ju mer man vet faktiskt.
Eller hur?
Som vanligt har dagens huvudperson också skrivit ett språkbrev som tar upp det här ämnet. Läs Peters språkbrev på språkkonsulterna.se. Nästa podd blir både spännande och aktuell. Den ska nämligen handla om jämställda texter. Och med det var det faktiskt slut för den här gången. Men det är bara en månad kvar tills vi hörs igen den 15 oktober. Håll ut!